Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det här är jag, Malin Åkersten Triumf, som sitter och pratar med min pappa Ulf Åkersten.
Hej.
Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej.
Och vi är ju äntligen framme vid Sverige. Det ska ju bli himla kul.
Ja, många har ju rest runt i Sverige och sett gravhögar och dösar och gånggrifter och annat och undrat, vad är det för något?
Mm.
Vi ska försöka förklara lite grann av det i alla fall.
Men idag, vi ska ju inte avhandla hela Sveriges historia, utan vi ska ju börja med någonstans vid istiden och sen jobba oss fram till ungefär när Sverige blev kristnat, va?
Ungefär så, ja.
Ja.
Det handlar alltså om stenåldern, om bronsåldern, om järnåldern och vikingatiden.
Mm.
Och vi pratar om ett område som med tiden, i slutet av vår berättelse, börjar kunna kallas för Sverige.
Mm.
Danmark var ju långt tidigare. Det finns många drömmar om hur Sverige bildades. Och man har haft en västgötaskola och man har haft en upplandsskola. Vi kommer in lite grann på det här sen.
Mm.
Vi måste titta på källor. I stort sett våra källor till den här perioden är arkeologiska utgrävningar. Tidigare så grävde man där man trodde att det fanns något. Det betyder Uppsala i stort sett.
Ja.
Men även Västergötland då. Man hittar ju saker i jorden. Och man kan alltså med moderna metoder någorlunda tidsbestämma dem. Det är ju inte så att man kan säga att 10374 hittades den och den.
Nej.
Men på kanske 100-tal år när. Det räcker ju för att kunna berätta lite grann om när folk vandrade in och vad de gjorde och så.
Mm.
Man hittar ju föremål som man kan jämföra med föremål ifrån kontinenten. Föremål ifrån nuvarande Italien, ifrån Grekland. Man har till och med hittat föremål ifrån mindre Asien i Sverige. Och då kan man börja dra slutsatser av att man handlade med de här länderna. Men man vet ju egentligen inte så mycket. Det här är ju, ja, det är lite mer än gissningar.
Ja. Och sen måste det ju finnas en massa prylar som heller inte klarade sig under de här tusentals åren.
Ja visst, det här är ju glas och järn, den typen av föremål. Det måste ju ha funnits massor med träföremål och annat som idag man kan hitta möjligen i mossor. Men
Just det, för det är så surt där, va?
Ja.
Mm.
Men i övrigt så vet man ingenting.
Mm.
Idag så sker alla utgrävningar i samband med vägbyggen och järnvägsbyggen. Den mest berömda och senaste utgrävningen, det var när man byggde E4 mellan Uppsala och Gävle. Där Maja Hagerman, som är en journalist, har beskrivit livet i norra Uppland på ett väldigt bra sätt. Hur man bodde, och hon har också tagit upp det här med landhöjningen.
Mm.
I äldsta fallen handlar det om 75 meter någonting. Uppland fanns bara inte. Mälaren var en vik utav Östersjön. Och det måste man ha i huvudet när man talar om Sveriges fornhistoria. att väldigt mycket av det som vi idag åker bil på och som vi bor på, det fanns bara inte.
Nej, det var sjöbotten.
Stora delar av Mälaröarna bara fanns inte. Man räknar med att på Mälaröarna någon gång efter Kristi födelse handlar om en 6-8 meters skillnad.
Ja, det där förstod inte jag. Hur menar du?
Jo, det som idag är land, det låg under vatten och vattenytan var 6-8 meter ovanför. Och då kan man förstå att Stockholm fanns inte.
Nej.
I slutet av den här perioden så började runorna bli vanliga.
Mm.
Man har hittat runor i Norden från 200-300 efter Kristus. Och det var inte förrän någon gång på under vikingatiden, 8-9 tusen, som runorna blev vanliga. Ska man vara lite elak kan man säga att runorna var den tidens bekräftelse. Man skrev om hur duktig man var, hur långt man hade farit och vilka fantastiska släktingar man hade. Och det var status.
Mm. Lite som dåtidens Instagram.
Ungefär så, ja. Mm. Sen har vi de skriftliga berättelserna. Och de är inte mycket värda. Man har lagt ner massor med arbete på att försöka att tolka dem och så, men väldigt mycket sagor och väldigt mycket är berättelser utav romerska författare som överhuvudtaget aldrig var i Norden. Och de hade hört talas om saker och ting, men man ska inte sätta någon tro till det.
Å andra sidan kan man väl tänka att sagor på den tiden var ju inte vad sagor är idag.
Nej.
Så att det kanske fanns, okej, jag fattar att det kanske inte fanns en fenris ulf. Ulv, eller vad de heter. Men att det kanske fanns mer sanning i någon slags historieberättande i dem än när jag hittar på en godnattsaga till mitt barn idag. Liksom.
Oh ja, man har ju lagt ner hur mycket tid som helst på att undersöka Snorres sagor, ja. De isländska sagorna. Och det är klart man har hittat en del som kan stämma med bland annat då arkeologiska upptäckningar och runskrifter.
Mm.
Så helt gripna i luften är de ju inte. Det handlar om en muntlig tradition som fördes vidare generation efter generation.
Mm.
Och det vet man ju hur det är med muntliga traditioner. Man ändrar och lägger till lite då och då.
Och
men
sen,
det finns en grund i det som är viktig.
Ja, och sen så kan man ju tänka sig att den här typen av berättartradition är liksom så beroende av kontexten man är i.
Mm.
Att idag kan man läsa ett nyhetsflöde utifrån så här, vad vi är i för samhälle och så alla är med på liksom premisserna. Det ja. Kanske var så då också att bara alla bara, okej, du säger fenris och vi fattar att du pratar om skogsbrand. Liksom.
Ja.
Ja. Nej, jag vet inte.
Nej,
jag spekulerar.
Vet inte heller. Runorna var alltså ett arv. Runskriften vandrade upp genom kontinenten. Den har sin grund i det grekiska alfabetet och framförallt i det romerska.
Mm-hmm.
Romarna gjorde ju väldigt mycket inristningar och därför så hade man kantiga bokstäver. De grekiska är ju inte kantiga.
Mm.
Det här är alltså ganska typiskt för den nordiska utvecklingen. Man ska inte tro att det satt några uppfinnarjockar eller uppfinnargenier upp i Norden och hitta på saker. Allt som vi överhuvudtaget har i Norden under den här tidsperioden kommer ifrån invandrare eller kontakter, handelskontakter med Germanien, även med England och med östra delen av Europa. Man kan ju också konstatera att det här med historiebeskrivning som vi talar om lite då och då, det måste ha varit ganska kul att vara historieskrivare förr i världen. Då skrev man alltid med ett syfte.
Ja.
Kyrkan skrev historia och talade om hur fruktansvärt mäktig man var och vilka tjusiga helgon man hade och så. Sen om vi hoppar framåt i tiden, Gustav Vasa skrev om hur duktig han var och hur fantastiska åtgärder han hade vidtagit för att skapa Sverige.
Mm.
Stormaktstiden, den var helt otrolig. Där gick man på gamla romerska författare och tog dem för sanning. Det är ju ingen tillfällighet att vi har en kung som heter Erik den 14. Var de fick de andra 13 ifrån, det vet ingen.
Är det sant? Det visste inte jag.
Jo, och även Johan den 3. Johan den 1 och Johan den 2, det fanns i sagorna. Och de skrev alltså för att be ett enda syfte. Och det var att visa att den nya stormakten Sverige hade arv ifrån det romerska riket. Och ja, att det var stort och mäktigt.
Ja.
Och den här traditionen, den fortsatte långt in på början av 1800-talet. Det kallas för den berättande historieskrivningen. Det mest kända är väl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, hette den, kom ut i början av 1800-talet. Mm. Där finns alla sagor om Gustav Vasa och höbalar och allt vad det är. Och det blev en del av det svenska historiearvet.
Mm. Var det här i samma tidsperiod som vi har pratat om med många andra länder i Europa, då man var superromantiker och nationalist och sådär?
Ja. I Sverige var det lite speciellt eftersom halva Sverige hade förlorades i kriget 1809.
Ja, just det.
Och då bildades ett antal fosterländska föreningar. Bland annat fanns det en som hette det Götiska förbundet, där en massa höjdare i dåtidens Sverige var med. Och det var ett romantiskt förbund helt enkelt. Och de hade massa idéer om hur Sverige hade bildats, och väldigt många trodde ju på de här gamla sagorna om Uppsala tempel med asatro och att svearna slog göterna och bildade Sverige. Det här blev ju nästan en dogm i svensk historieskrivning under 1800-talet. Erik Gustav Geijer dök ju upp också. Han skrev om Sveriges historia i deras kungars. Han var inte ett dugg intresserad av hur folk hade det eller någonting, utan det var kungarna som styrde Sverige.
Mm.
Men i Tyskland, på de stora Humboldt-universitetet och även i Lund, så började man fundera på om det här var sant det man skrev. Och det kallas för den källkritiska skolan. I Lund var det två bröder som hette Weibel, och i Tyskland var en stor historiker som hette Ranke och som formulerade någon slags devis för den källkritiska skolan som gick ut på VS eigentlich gewesen war, hur det egentligen har varit. Och det var grunden för den källkritiska skolan som idag fortfarande är den dominerande inom historieskrivningen. Man har skiftat fokus lite grann. Man är mer intresserad av så kallat vanligt folk än vad man var förut. Men i princip handlar det om att hitta och tolka källor.
Mm. Men du, hur började allt då?
Ja, det här området vi ska prata om, det var ju istäckt. Och tiden mellan, säg, 10, 11, 12 tusen före Kristus och fram till ungefär 4 tusen. Då drogs isen tillbaka och då bildades de här berömda rullstensåsarna som finns över hela Sverige.
Mm.
Och människorna började vandra in. Man vet ju inte riktigt varför, men man tror att det har att göra med att det var nya områden med stora, fina, vilda djur. Inte bara renar som finns i Norrland, utan det fanns mammutar. Man har hittat mammutskelett i södra Sverige.
Va? I södra Sverige?
Ja, man har hittat skelett av något som heter jättekronhjort.
Ja.
Som måste ha varit, om inte dubbelt så stor, så i alla fall många gånger större än den nuvarande kronhjorten. Det fanns alltså stora köttreserver,
ja,
som man var ute efter.
Och den här isen, gick den liksom bara söderifrån och rakt uppåt?
Nej, den gick, vad ska vi säga, kusterna blev isfria först.
Mm.
Och sen blev fjällkedjan sist. Man ska komma ihåg här alltså att Norden såg inte alls ut som den gör idag. Öresund fanns inte. Man kunde gå direkt ifrån kontinenten över de danska områdena som idag är öar. och över till Skåne. Och så följde man iskanten.
Jaha.
Det här har ju att göra med landhöjningen förstås. Mm. Isen tyngde ju ner det här området väldigt mycket. Och vi nämnde Maja Hagerman tidigare, Uppland. Uppland fanns inte, men däremot så fanns det små kullar och bergstoppar i Uppland. Man har räknat ut att vid den här tiden så var säljägare, hade boplatser som låg 75 meter över den nuvarande Östersjön.
Mm-hmm.
Och då var det ju inte så svårt att förstå att det inte fanns något jordbruk heller. Det var jaktfolk det handlade om.
Mm.
Dessutom var det kallt vid den här tiden. Vid den här tiden så har man hittat ett skelett. Den så kallade Bäckaskogskvinnan.
Mm-hmm.
Som man med moderna metoder har kunnat tidsbestämma till 9000 år före Kristus. Det var alltså en stenålderskvinna som man har hittat i förstås sin mosse.
Mm.
Man har kunnat konstatera att hon var ganska svältfödd. Man levde ett ganska hårt liv här uppe vid den här tiden.
Även om det fanns så mycket djur och så.
Ja, men det var inte så lätt med de flintyxor och pilar man hade. Det var inte så lätt att skjuta en mammut.
Nej, det är klart.
Så att man hade ont om mat helt enkelt.
Och det här är alltså stenåldern vi pratar om.
Ja, den äldre stenåldern, ja, som vi idag vet väldigt lite om.
Men den här indelningen då, med stenålder och sånt där, varför gör man det?
Det är väl för att man ska få någon ordning på berättandet. Äldre stenåldern, det var istiden och istiden försvann. Yngre stenåldern, då börjar det hända saker och då är det inga gränser här. Ibland talar om 4000 till 1700, men varför just 1700, det kan man ju fråga sig, och 4000 också. Men vad som hände under den här perioden?
Alltså 4000 till 1700?
Ja, det var att det blev varmare och att det var någon slags förtida folkvandring i Europa. Det började komma folk som begrep det här med odling och att det var praktiskt att hålla djuren samlade istället för att springa ut i skogen och jaga dem.
Mm.
Och de kom ifrån ursprungligen från tvåflodslandet. Man talar om anatoliska bönder. De kom alltså från tvåflodslandet, Anatolien, Grekland och Italien eller Rom. Och upp genom Germanien. Och med tiden så nådde de Norden. Och de hade med sig sädeslag. Gamla, de var inte så där, så inte som vetefälten ser ut idag. Men de kunde ta fram olika sädeslag och göra mjöl av det.
Mm.
Och med tiden bröd. Det här hade en enorm betydelse för hur man åt.
Mm.
Folk fick det bättre, man blev starkare. Det här var en oerhört viktig del utav Nordens historia.
Men du, när man kom från andra delar av Europa, då hade man med sig, jag tänkte på din, du brukar ju prata om amforor, mamma. Det måste ju också spela jättestor roll, eller hade man fattat det i Sverige, hur man gjorde keramik och så?
Det kom ju med den här tiden säkert, för man måste ju hitta sätt att lagra av spannmålen och även mjöl man gjorde.
Ja.
Man måste ju också hitta sätt att föra med sig byt och sånt där. Någon form av baggar eller något liknande. Ja.
Skinnsäckar.
Ja, någonting i den stilen var det ju. Mm. Och så småningom så kom ju textilarbeten in också. Men det var ju först när de började bli bosatta.
Mm.
Och det gjorde de genom att de byggde gårdar. Och det där vet man lite grann om. Det finns hällristningar och med bilder på hur de här gårdarna ser ut. Man har grävt ut ett antal sådana här gårdar. Ja, i praktiken var det tre avdelningar. En avdelning för människor, en avdelning för att lagra säd och kött och annat. Och en avdelning för levande djur.
Mm-hmm.
Och de levande djuren var ju väldigt viktiga vid den här tiden, för de höll ju värmen. Och de finns över hela Norden och även nere i det germanska området.
Mm.
Och det hör till den här tiden.
Jo, någonstans här så kommer ju ändå samerna in, tycker jag. Den äldsta källa som är tillförlitlig, det är någon som hette Alfred den Store. Alfred den Store översatte Orosius världshistoria. Det är först på slutet av 800-talet.
Mm.
Den berättar i alla fall om samer, fast de kallades för något annat på den tiden då. Det var ett folk som hade lockrenar och som...
Vad är det?
Renar som de lockade till sig andra renar med.
Aha.
Så att de fick ju ihop jordar så småningom då. Och de hade hundar som höll ihop renjordarna också. Och man vet att de betalade skatt. Bland annat skeppståg av valrosshud har man hittat, eller lämningar av då.
Skeppståg, vad är det?
Repliknande grejer som man har till fartygen.
Jaha!
Så de måste ju ha jagat valross och använt sig av olika delar av djuret då för olika ändamål.
Mm. Men samerna, kom de nordöst ifrån, eller är det den gruppen av jägare som, ja, de som hade följt med i istäcket allra högst upp, liksom?
Ja, i den mån man vet någonting om dem överhuvudtaget från den här perioden då, så kom de dels upp från Ryssland, och så måste de ha kommit lite längre söderifrån också.
Mm.
Och de har ju funnits i hela översta delen utav det som av Skandinavien då. Men man vet, alltså man har hittat i nordsvenska inlandet, så har man hittat lämningar utav en form av kultur då som tros har varit i tusentals år. Och det var ett jagande och fiskande folk.
Mm.
Och man har hittat senare, kanske 500-talet, så har man hittat rester av rengärden.
Vad är det då?
Ja, inhägnade områden där man har hållit renar. Och från början så var ju samerna jägare och så var så att de förflyttade sig ju hela tiden. Men så småningom då så har de bosatt sig, och det har de gjort liksom säsongsmässigt då, så att de har ju flyttat renarna till betesområden. För renarna var ju huvudnäringen.
Mm.
Men idag så är det ju finns det ju både skogs- och fjällsamer, och de är ju bofasta numera. Men förr så följde man med renjordarna årligen mellan beten. Det ju påverkade ju liksom deras vardagsliv på olika sätt. De hade ju olika redskap och allting som liksom var anpassade till den här renhållningen. Men sen var det väl också så att renarna åt ju lite annat foder, och de hade ju ganska stor, de fick ju ihop ganska stora jordar utav renar, och de kräver ju alltså ganska stora områden för sitt bete.
Men alltså det där med säsongsboende, det gjorde man väl liksom oavsett om man var man än bodde i Sverige ett tag, liksom att man drog till kusterna för att fiska på sommaren, och sen så drog man till inåt landet och så bara jagade man.
Ja. Och vid den här tiden kom ju jordbruket också.
Ja, just det.
Och jordbruket är ju inte som vi ser idag med traktorer och plogar och grejer. Utan det var ju hyggesbränning det handlade om i väldigt hög grad i början. Man brände ner skog, och så kunde man odla där i ett eller två år. Sen flyttade man till nästa skog.
Mm.
Och det här höll man ju på med länge, länge, länge. Fram till 1600-1700-talet i Sverige hade man hyggesbränning.
Mm. Är det det som är svedjebruk?
Mm.
Det här kanske inte ni kan svara på. Men jag tänker så här, har det funnits vildkor någon gång?
Korna hade de nog med sig ifrån delar av Germanien. Då måste jag ärvt dem ifrån Medelhavsområdet.
Mm.
Och så flyttade man uppåt. Vi ska bara avsluta stenålder.
Mm.
Man började driva en viss handel under den här tiden. Man hade mycket primitiva båtar, men man kunde i alla fall åka över Östersjön. Och man exporterade bland annat bärnsten, som då kallades för rav och som fortfarande heter rav på danska och norska, till kontinenten. Och man började sin pälsexport och hudexport. Men det här var än så länge, man hade inte riktiga båtar än. Så att det var en ganska blygsam omfattning.
Mm. Och man kunde fortfarande gå över till Danmark?
Nej, det hade nu hade nog Öresund bildats.
Mm.
Det man ser idag av den yngre stenåldern, det är de här gravarna. Det kallas för megalitgravar.
Mm.
Och megalit betyder stor sten på grekiska. Det finns tre typer av megalitgravar. De enklaste, de heter hällkistor.
Mm.
Och sen hade man större dösar och de ännu större gånggrifter. Och alla tre var alltså stora, stora klippblock man hade vält upp. Och gånggrifterna kunde man gå in i.
Mm.
Där begravde man helt enkelt folk.
Mm.
Och det här ses då som ett tecken på att samhället började organiseras i slutet av den här perioden. Att det blev hövdingar som skulle ha lite tjusigare gravar.
Och då behövde man se till att få lite jobbare som kunde putta upp de där stenarna då också? Eller?
Ja, det här med slavar är ju ett brännbart ämne.
Mm.
Rom var ett slavsamhälle, Grekland var ett slavsamhälle. Man hade slavar i hela Germanien och man hade antagligen slavar även i Norden.
För det här är parallellt nu med romarriket och allt det här.
Ja, nu är vi, om vi går över till bronsåldern, nu finns ju inga bestämda gränser här. Men man brukar räkna bronsåldern från ungefär 1700 till 500 före Kristus. Och under den här perioden var ju assyrierna stora. Babylonierna var stora, Egypten, Nefertiti härskade i Egypten och i Grekland var det Mykene. Och vi har minoerna på Kreta också.
Mm.
Handelsfolket, fenicierna, fanns i nuvarande Libyen. Så det var ett ganska rikt område som man började få lite kontakter med. Man exporterade det gamla vanliga, päls och hudar och även bärnsten. Men man började importera också.
Mm.
Man importerade brons i början. Sen importerade man tenn för man hade koppar så man kunde göra brons. Och man började importera salt som fram till under medeltiden kom att bli en jättestor vara. Saltet användes då till att salta ner kött.
Mm, så det höll längre.
Så det höll lite längre, ja.
Mm.
Och det var en väldigt viktig importhandel. Bondesamhällena blir den här under bronsåldern. Här kom de stora hövdingarna. Överallt i Sverige finns det gravhögar. Och de heter Björnshög och Anundshög och annat. Och alla de där namnen, de hittades på av Götiska förbundet på 1800-talet.
Ja, jaha.
Så ingen vet vem som är begravd.
Är det då man håller på med de här kullarna i Uppsala också?
Ja.
Ah.
Och de finns överallt. Det finns i Nyköping och ja, runt om i Sverige finns det högar. Och alla har något namn efter en påhittad kung.
Mm. Jag läste någonstans om de här gravhögarna. Att man i en av de där högarna tros ha hittat en kvinna som ligger i den där högen. Med en ung man.
Mm.
Jag vet inte deras relation på något sätt, vill jag säga. Så att det kanske inte bara, det kanske fanns drottningar.
Det kan det mycket väl ha gjort.
Vad man vet så har de här ledarna som börjar komma fram här på bronsåldern. De har till uppgift bland annat att förvalta det överskott som man börjar få.
Mm-hmm.
Utav det man odlar och ja, allt vad det är, jagar och så. Dessutom så har ledarna kontakten med gudarna. Det är de som tolkar vad gudarna säger. Och det är ju praktiskt, ja, naturligtvis.
Men det var ju redan, det gjorde ju, den romerska härskaren var gud och den egyptiska härskaren var gud. Och...
Ja, det var ju liksom ingen nytt, men det råkade ju komma till Sverige vid den här tiden, mm, i alla fall.
Uh-huh.
Det var ju nu som man började använda bronset till framför allt vapen och smycken. Men man utvecklade inte några redskap i någon större utsträckning, för att det var bronset för dyrt för, helt enkelt.
Och kanske för mjukt för. Är inte brons ganska, en ganska mjuk metall?
Ja, man kunde ju inte göra spadar av det.
Nej, eller liksom hårda yxor och sånt där, ja, och hugga ihjäl djur med.
Bronsyxor fanns ju,
ja,
men vi vet ju inte om de användes eller om de var ceremoniella.
Nej. Kan någon av er berätta lite om det här med gudarna? Var det också något sådär med runorna, att det kom från antiken eller Rom eller något sånt där?
All vår kunskap om asatron kommer ifrån romerska författare. De fanns antagligen, men man vet inte hur mycket de fanns i Sverige.
Nej.
Det finns en beskrivning av någon romare om Uppsala tempel. Och det har man hållit på med i århundraden, framförallt på 1800-talet. Och försökt att gräva ut och försökt att hitta Uppsala tempel. Det skulle ha varit centrum för asatron, och där offrades framförallt djur. Det skulle ha varit ett tempel i Sverige.
Mm.
Det var inte bara romare, utan det var ju kyrkomän i Nordtyskland som skrev också.
Ja.
Det fanns någon som hette Adam av Bremen.
Ja.
Och han berättade ju utförligt om förhållandena i Norden. Det var någonstans på 1000-talet, va?
Jag tror det var tidigare. Men...
Den här Adam berättar bland annat att det förekom sånger vid de stora offerfesterna som fanns. Och... om hur man offrade till gudarna och så vidare. Men en del av de här sångerna, de var obscena, så de skulle man inte återge. Men det finns ju myter både i forntysk och anglosaxisk och isländsk poesi.
Mm.
Och de var ju alla välbekanta i Sverige också. Det framgår ju av hällristningarna och av bildstenar. Fast det kommer lite senare.
Ja, bildstenarna kommer. Men hällristningarna var ju från den här tiden. Och ifrån dem har man ju kunnat dra slutsatser av att man hade båtar, man hade vagnar. Och man använde dem för en ganska så stor handel.
Mm.
Vi är ju inne på järnåldern nu.
Men innan vi går vidare till järnåldern. Mamma, kan inte du berätta lite om alestenar?
Ja, alestenar vet man ju egentligen inte så mycket om. Det är ju väldigt mycket spekulationer. Det är i alla fall Sveriges största skeppssättning. Den är 67 meter lång, tror jag. Och i stäven, alltså fören, så var det vita stenar. Det tror jag att de hade överhuvudtaget på skeppssättningar, men det är jag inte säker på. Det var alltså olika slag av sten som man har använt. Och det är på en plats som var bebodd långt, långt tidigare. Och man tror att det var ett gravmonument. En del tror ju också då att det har använts för astronomiska uträkningar eller vad man...
Mm.
Men idag så är det väl dels en kultplats för New Age och för svenska druider och nyhäxor.
Mm.
Det ligger fantastiskt.
Mm.
Och hur det kan ha sett ut den gången, det kanske inte var lika dramatiskt, men det ligger högt, högt uppe på en klippa.
Det kallas skeppssättning för att det ser ut som en båt. Inte för att man har haft det som en mall för att bygga en båt efter.
Ja, men det fanns ju skeppssättningar överallt.
Mm.
Och det var ett populärt sätt att göra... Det var en praktgrav. I skeppssättningarna så finns det oftast urnor och annat
Gravgåvor.
Gravgåvor, ja, man kunde hitta. När man har grävt ut de här skeppsättningarna så har man hittat en hel del saker ifrån just bronsåldern.
Mm.
Så det är en viktig kunskap, liksom de högar vi pratade om tidigare.
Just det.
Under den här perioden så börjar fornborgarna dyka upp också. Från början så trodde man att fornborgar var någonting som man byggde för att skydda sig mot fiender.
Mm.
Och det var det också. Men man har hittat massor med fornborgar som ligger på områden som inte kan ha något som helst försvarssyfte. Och då har man alltså kunnat konstatera att fornborgarna var kultplatser helt enkelt.
De också?
Ja. Jag vet inte om man har räknat fornborgarna, men man säger att majoriteten av det som man idag har hittat är kultplatser och inte försvars. Men det fanns stora, jättefina fornborgar som verkligen var försvarsplatser, framförallt under senare tiden under folkvandringar och annat.
Gjorde man som i Sagan om ringen, att man så här tände en vårdkase? Och så bara såg de det på andra sidan ett berg och så tände de sin och så går över hela landet, så blir alla helt här. Oh, vi vet om att fienden kommer.
Mm, ungefär så.
Jag tror att det var så. Ska vi ta oss in på järnåldern nu då?
Fimbulvintern, har du hört talas om den?
Nej.
Det är en saga.
Okej.
Okay. Men den bygger ju på verklighet ändå, för att ungefär 500 före Kristus så blev klimatet mycket, mycket hårdare. Och det blev alltså stränga vintrar. Och skördarna slog fel på våren då. Och djuren dog. Och man började offra djur. Och till och med ledare offrade man till gudarna. Men det hjälpte inte. Så man fick börja flytta till bättre marker. Och man fick börja satsa på boskapen på nytt då, istället för på skördar.
Alltså, nu har ni fortfarande inte sett Game of Thrones.
Nej.
Men jag känner att när vi är klara med det här idag, då drar vi upp till någon videobutik och köper det här till er. Där är ju hela upplägget att det handlar om att det ska komma en svår vinter som alla mår väldigt dåligt av.
Det var många vintrar.
Mm.
Och man satsade alltså på boskapen och på jakt och fiske. Och det var ju männens revir.
Mm.
Och de yngre männen på den tiden, de flyttade till andra ätter och gifte sig där.
Varför då?
Ja, de ville väl inte ha ingifta. De ville väl bevara sina ätter någorlunda rena. Och de fick helt enkelt flytta iväg för att hitta nya kvinnor. Det som männens arbete gav, det kom ju hustrurna till godo.
Mm.
Och hustrurnas ätter. Männen börjar då att inse att det som de har jobbat ihop, det som är ättens boskap, det ska bli männens egendom.
Mm.
Och så småningom kommer man på att den ska ärvas från fäder till söner. Och så kan männen driva igenom att man köper kvinnor ifrån andra ätter. Har vi brudköpet. Man köper in kvinnor för att sönerna ska kunna stanna kvar och ta hand om boskapen.
Jaha, ja, då är jag med.
Och det innebär ju då att här förlorar kvinnorna rätten till egendom.
Å andra sidan, ja, det gör man ju. Å andra sidan är man helt plötsligt värd asmycket prylar då. Bärnsten kanske.
Ja, någonting måste man ju ersätta kvinnans värde med.
Ja, det måste ju finnas ett system som innebär liksom vinst för bägge parter.
Jag tror det är etterna i första hand det handlar om.
Mm.
Det är ju, här är ju grunden till hela ättetänkandet som i tiden blev adel.
Jaha.
Men det är långt, långt senare.
Mm.
De här storbönderna som ledde ätter, de blev ju mäktigare och mäktigare under de här 1000 år vi pratar om.
Mm.
Och med tiden så blev det adelsätter. Vi måste väl säga någonting om själva järnåldern.
Ja, vi har
också
varit på gång nu några gånger.
Järnåldern är mellan 500 före Kristus och 300-400 efter Kristus.
Mm.
Det här är väldigt, väldigt lösa bestämningar. Bronsåldern levde kvar i hundratals år och i andra ändan 375 låter lite larvigt i de här sammanhangen.
Mm.
Säg att det handlar om en 300-400-500 år efter Kristus istället.
Ja, för det var väl inte så att det kom in en ny metall från en dag till en annan?
Nej,
och satte liksom
det
en era.
Handlade om hundratals år och det spreds över landet också.
Mm.
Järn, det kom ju ifrån framförallt Romarriket.
Mm.
Och så kom man på att det fanns ju faktiskt ganska mycket järn i det som idag är Sverige.
Mm.
Det var myrmalm och sjömalm kallar man det. Och det var alltså järnklumpar man kunde ta upp ur sjöar och myrar. Och sen hade man kommit på att man, om man eldade i någonting väldigt mycket så kunde järnet rinna ut ur de här klumparna. Med tiden kom det fram smeder som kunde smida järnet och då kom alltså järnåldern med spadar, med yxor och överhuvudtaget redskap.
Och grejen med järn är att det finns mycket och att det liksom är hårt.
Det är hårt, mycket, mycket hårdare än brons. Man kunde använda det till yxor och man kunde hugga ner träd på ett helt annat sätt. Och göra båtar.
Mm. Och svärd.
Och svärd, ja. Vi talar alltså om det här området som idag är Sverige.
Mm.
Området bestod väl utav Uppland, Sörmland, Östergötland och Västergötland. Norrut var möjligen att Gästrikland kunde räknas in. I övrigt så var områdena ganska löst fogade till stormän i både Sverige, Norge och Danmark.
Mm.
Vi vet egentligen inte hur det här ordet Sverige har uppstått. Götiska förbundet trodde ju att Uppsala var centrum och att de som bodde där var svear som besegrade götarna och bildade riket.
Mm.
Men så var det ju inte.
Men, nej, hur var det då?
Ja, det vet man ju inte riktigt. Om vi tittar framåt i tiden så kom ju stormännen från Västergötland och Östergötland. Inte alls från Uppsala som man trodde tidigare. Birger Jarl som vi ska avsluta det här avsnittet med, han var en storman i Östergötland.
Mm-hmm.
Och Olof Skötkonung, han döptes i Husaby källa, tror man.
Och det ligger
i Västergötland.
Aha.
Så att Sveriges vagga är fortfarande inte klarlagt var den stod. Det sannolika var väl att det bildades ett antal stormän lite överallt som bekrigade varandra och med tiden så uppstod det som idag kallas för Sverige.
Mm. Eller gifte sig eller skapade allianser.
Ungefär så, ja. Mm. Det finns alltså belägg för ordet svitjod.
Mm.
I något som heter Beowulf-kvädet. Beowulf har vi ju talat om tidigare när vi pratade lite England. Man tror att det handlar om ett antal hövdingar och kungar i Danmark. Och inte särskilt mycket om England. Men det är någon slags nationalepos i England. Man vet framförallt inte när det har skrivits. Det finns hur många teorier som helst. Att mellan 700 och 1000, det är alltså 300 år det handlar om, någon gång då skrevs Beowulf-kvädet.
Alltså efter Kristus?
Ja.
Okej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Efter järnåldern så kom vi alltså till folkvandringstiden.
Mm.
Den var då mellan 375, som är det där larviga årtalet, och 550, säg mellan 500 och 600.
Mm.
Och det var en tid som var väldigt orolig i resten av Europa. Man vet inte hur mycket Sverige egentligen berördes av den. Det var inga större folkvandringar som kom till Norden. Men de vandrade ju över hela Europa med alla hunner och goter och allt vad de hette. Man har hittat vissa gotiska fynd i svenska gravar, men det är väl i stort sett allt. Under folkvandringstiden så hade vi en stad i Norden, eller i Sverige, som heter Helgö, som ligger på en ö i Mälaren vid Ekerö. Det var en hantverksstad och man hade skickliga hantverkare som gjorde smycken.
Hade vi guld i Sverige då? Hade man hittat det?
Ja, vi importerade.
Mm.
Det var lyx tillverkning i Helgö i stor utsträckning till stormännen runt omkring på Ekerö och i Mälardalen.
Som ett slags Nordens Antwerpen.
Ungefär så, ja. Mm. Men man har alltså hittat guldföremål och bronsföremål ifrån Egypten, ifrån Ravenna i Norditalien och även ifrån Bysans.
Mm-hmm.
Så att även om man inte vet så mycket om folkvandringstiden i Sverige, så kan man konstatera att man hade en väldigt stor handel med resten av den kända världen vid den här tiden. Sen kommer det som vi kallar för vendeltiden.
Den hade jag faktiskt aldrig hört talas om. Nej. Jag tror inte vi pratade om den när jag läste historien.
Jag tror inte jag heller. Det var en tid där man fortsatte den internationella handeln. Så mycket har man klart för sig. Man har hittat mängder med föremål från resten av den kända världen. Bland annat i en uppländsk socken som heter Vendel.
Mm.
Och där finns massa skeppsättningar där man har hittat både gravar och föremål ifrån resten av världen. Och därför kallar man det Vendeltiden. Det är mycket möjligt att det fanns andra områden i Sverige från samma period, men de är inte utgrävda.
Mm.
Därför så heter det Vendeltiden. När man läste historia så tyckte man att det var jätteroligt med en sagokung från Vendel. Han heter Ottar Vendelkråka. Och man påstår att en av gravhögarna som finns i Vendel var Ottars grav.
Mm.
Men det finns inga som helst bevis för det. Troligen var det en av de där kungagravarna som man hittar på namnen på 1800-talet.
Mm.
Men Ottar Vendelkråkas grav alltså.
Men och hur ser det ut i resten av Europa nu då?
I resten av Europa så börjar ju större stater att bildas.
Mm.
Framförallt Frankeriket under vikingatiden och Karl den Stores kröning år 800 blev det absolut största och mäktigaste riket.
Mm.
Under den här tiden fanns ju Bysans som en riktig stormakt också.
Mm.
Det var ju Bysans som hindrade de vandrande folken att komma in i Turkiet eller i Anatolien, utan de gick ju vidare bort till Öst- och Västeuropa.
Just det. De gick runt norr om Bysans och sen gick de in i Europa eller upp.
Ja, men de kom aldrig till Sverige, vad man vet.
Varför då tror du?
Det var väl Östersjön som låg i vägen antagligen.
Ja.
Men nu kommer tiden, vikingatiden. Och den är ju spännande. Det är ju delvis beroende på att det finns så fruktansvärt mycket sagor och myter om vikingar. Jag menar, Hollywood har gjort film med Kirk Douglas och allt vad det är.
Går en på History Channel som heter Vikings nu, ja, med en av Skarsgårdbröderna, ja, till exempel.
Det tror jag. I vissa historier så är de ruskiga erövrare som bara bränner och våldtar resten av Europa.
Mm.
I andra, mer sansade beskrivningar så är de handelsmän som söker nya marknader. I de här berättelserna så finns också de här, det som Ulla var inne på tidigare. Unga män som inte fick plats i sin ett åkte runt och sökte både kvinnor och rikedomar ute i Europa och i Ryssland. Om vi struntar i alla de här myterna och går på att det faktiskt var en blandning mellan handelsmän och rövare, så måste vi skilja mellan de som drog västerut och de som drog österut.
Mm.
De som drog västerut, de bodde ju i nuvarande Danmark, de bodde i Halland, de bodde i Norge och de bodde i Bohuslän. Det fanns alltså människor, framförallt i Västergötland, men även i Östergötland, som drog med de här vikingatågen till framförallt England, men också Atlantkusten, och med tiden så drog de ju även in i Medelhavet. Vi har delvis pratat om dem tidigare, så vi håller oss nu till dem som drog österut.
Mm.
Där måste vi komplicera bilden av att det var det vi kallar för vikingar. Det var ju de som bodde i Mälardalen och i Östergötland. Delvis kanske i Roslagen också, även om Roslagen som det ser ut idag inte riktigt fanns. Landhöjningen har ju gjort att Uppland ser helt annorlunda ut idag än vad det gjorde vid den här tiden.
Mm.
Men vi ska alltså konstatera att det var lite komplicerat när det gäller vikingarna i österled. Dels var det de här som kommer från fastlandet, men också de som kommer från Gotland.
Uh-huh.
Det var de så kallade farbönderna på Gotland, som delvis samarbetade och delvis konkurrerade med vikingarna och med tiden med Hansan.
Mm.
Farbönder var alltså bönder som var ofta storbönder på Gotland och som åkte över till Baltikum och även genom Finska viken upp i Ladoga och drev handel.
Vi fick ju en kul länk från en av de som lyssnar på oss på vår Facebook-sida med att de hade hittat en utgrävning av ett vikingaskepp i Estland. Ja. Långt mycket tidigare än vad man hade tittat, eller 100 år i alla fall, innan man hade hittat det någon annanstans.
Ja. Man kan aldrig nog betona att det är väldigt svårt att tidsbestämma den här perioden överhuvudtaget.
Mm.
Och vi talar om vikingatiden mellan 800 och 1000. Den kan ha börjat 500. Och den kan ha hållit på till 1200-1300. Det är jättesvårt det här.
Mm. Men visst har man bestämt ett årtal för när det började? För det har jag sett i den här serien Vikings.
Ja, det är 793. Då var det en rövarflotta som kom att kallas för vikingar, som slog till mot ett berömt kloster i norra England, Lindisfarne, och som mördade och brände.
Och det här finns dokumenterat då?
Det finns dokumenterat, ja. Därifrån fick vikingarna sitt dåliga rykte.
Okej.
Okay. För sen åkte de ju tog de ju över hela England, vi kommer till det senare. Och de grundade Dublin och allt vad det var och brände och rövade. Det är under den här perioden som runstenarna dyker upp.
Ja.
Det finns hundratals runstenar. Väldigt många finns i Mälardalen.
Mm.
Ett centrum för runstensindustrin är Täby. Täby är en kommun norr om Stockholm. Och där fanns en hövding som heter Jarlabanke. Och om honom finns, står det väldigt mycket på runstenarna. Och hans fru och ja, syskon och allting. Jag sa förut att runstenar var någon slags superbekräftelse på vikingatiden. Och det var det verkligen. Alla framställs som hjältar. Den främste hjälten, bortsett från Jarlabanke, det var en som hette Ingvar Vittfarne. Och han gjorde en väldigt stor resa med massor med vikingar till Särkland. Och Särkland, det vet man inte riktigt vad det var, men särk betydde antingen en särk som man hade på sig eller att det var av silke.
Mm.
Och Ingvar Vittfarnes resa och hans män, det slutade med världens katastrof. Man tror att katastrofen skedde i Kazakstan eller någonting på andra sidan Kaspiska havet i alla fall.
Mm-hmm.
Det står beskrivet på många, många, jag tror det är 70, 80, 90 runstenar man berättar om den här fantastiska vikingafärden som slutade i världens katastrof.
Men nu måste vi nästan tala om rökstenen.
Ja.
Man anser ju att rökstenen som står i Östergötland, det är den största av runstenarna som vi har i Sverige. Och man anser att här har den svenska litteraturen sin början.
Mm.
Den restes på 800-talet. Och den har runor på alla sidor, vilket är ganska ovanligt. Och den har också längre text än någon annan runsten. Och den innehåller då alla möjliga finesser.
Mm.
Den har allitteration, du vet när flera ord börjar på samma bokstav.
Mm.
Och den innehåller känningar som är bildmetaforer kan man säga, va? Till exempel så säger man att att ögat är pannans måne. Kanske inte just där, men det är en typ av känning.
Mm.
Och skeppet är sjöhästen. Har vi med? Jo, just det. Guns häst förekommer på rökstenen. Och Gun, det var en valkyria eller en norna.
Åh, är det liksom nordiska amazoner?
Det fanns två sorter. Det var dels amazoner och dels mer fridfulla kvinnliga, vad kallar man för? De spann livets väv.
Ja, någonting. De, ja. Ja,
Nornor hette de, ja.
Mm.
Så att Guns häst då, det är vargen. Det är en typisk känning också.
Mm.
Och det förekommer då på rökstenen, och även ska det finnas en strof på fornyrdislag. Och det var ett versmått som förekommer i isländsk poesi. Så det är samma myter här som där.
Mm.
Vi pratade om väringar när vi pratade om Turkiet.
Mm.
Och det är lite grann som vi pratade tidigare här om. Att det var unga män som, om de inte blev utstötta av ätten, så i alla fall så hade de ingenting att göra i Sverige.
Mm.
Utan de reste genom Europa eller genom de ryska kloderna och tog värvning helt enkelt i Konstantinopel.
Kan det hänga ihop semantiskt på något sätt? Värvning, väring?
Det vet jag inte, men det är möjligt. Det här med semantik är ju intressant. Under den götiska tiden så var man fullkomligt övertygad om att ordet Ryssland kommer från Roslagen.
Mm-hmm.
För att det kom vikingar från Roslagen och det blev Ryssland.
Mm-hmm.
På senare tid så har man väl kunnat konstatera att flertalet vikingar kom ifrån Mälardalen. Tillsammans med gotländska farmännen grundade Novgorod någon gång på 800-talet. Och de kallades på finska för Rotsi, som även idag betyder svenskar.
Mm.
Från Rotsi har man fått tror man, Ryssland.
Mm-hmm.
Medan ryssarna själva hävdar att rus var ett slaviskt ord. Och det är många nationalistiska känslor som kommer in i det här.
Ja.
Man vet alltså inte.
Men Novgorod, ja, det har vi ju pratat om när vi pratade om Ryssland.
Det pratar vi om i Ryssland, ja. Man ska väl bara konstatera att en av de första vikingarna i Novgorod, han hette Helge.
Mm.
Och det blev då Oleg, som fortfarande är ett väldigt vanligt ryskt namn.
Jaha!
Men i Novgorod, som fanns mellan 800 och fram till 1300-1400-talet, så hade man handelshus. Man hade, det är lite intressant, om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det finns ju en krönika som beskriver livet i Novgorod. Och där hade man någon slags demokrati. Det här var ju alltså någon slags nybyggarland som ska jämföras med Vilda Västern i stort sett. Där bedömde man folk inte efter anor och ätter och sånt, utan hur duktiga de var. Och var de duktiga så kunde de stiga högt i graderna och bli adelsmän och annat. Men
lite som i sultanatet, eller vad det kan heta, fungerade i Turkiet där?
Ja, ungefär så, ja.
Meritokrati.
Ja, just det.
Ja, just det.
Ja, i Novgorod. I slutet av den period som vi talar om så började Hansan växa till sig.
Mm.
Och grunden till Hansans makt, det var att man kunde bygga nya båtar som heter koggar. Och anledningen till det, det var bortsett ifrån att de var duktiga seglare och skeppare och så, det var att man hade uppfunnit ett nytt verktyg vid den här tiden, sågen. Man kunde såga plankor istället för att hugga dem. Och det gjorde att man kunde bygga mycket, mycket större skepp. Och de här koggarna kunde ta upp till 80 ton, vilket var fruktansvärt mycket på den här tiden. De vanliga små båtarna kunde ta enstaka ton bara. Men koggarna, som var hiskliga fartyg som inte kunde segla eller någonting, de fick ligga och vänta på vind överallt. Men de kunde alltså ta med sig massor med varor.
Men när man är ute och kör de här handelsgrejerna, då slår man sig inte till ro i de här i Novgorod eller på Gotland och sånt där, utan då tar man med sig det här hem till sin ett.
Ja, man vet inte riktigt varför. Man har ju hittat stora silverskatter. Den andra största hittade man på Gotland.
Mm.
Och det är ju inte så att man hade användning av mynt vid den här tiden. Det var ju byteshandel det handlade om. Silver hade ett visst värde, guld hade ett visst värde. Och sen hade man små vågar, så man vägde silver och vägde guld. Det var någon slags rudimentär pengahandel.
Just det, för ett mynt handlade inte om vad man la i värdet av den, utan hur mycket den vägde då.
Ja, precis.
Aha. Men och de här mynten, var kom de ifrån då?
Den här stora skatten, det var huvudsakligen arabiska mynt. Och troligen var det från Bysans, det vet man inte. Man tog hem de här skatterna och jag vet inte om man skröt med dem eller någonting, men med tiden grävde man ner dem i alla fall.
Mm.
Så att inte folk skulle komma åt dem.
Men kanske kan man ha, man hade silver från Bysans, så kunde man köpa grejer i andra länder i Europa där de brydde sig mer om pengar, eller?
Ja, säkert i Novgorod.
Mm. Så vikingarna var rätt viktiga liksom i så här, över hela Europa i handeln då?
Ja, oh ja. Vi har ju tjatat om Riga alltid.
Mm.
Och det var en stor, började bli en stor handelsort vid den här tiden.
Mm.
Men även Danzig och ja, Lübeck och de andra städerna.
Hur såg det ut i de här vikingagruppklanerna eller vad kan heta?
Det var vid den här tiden som man började, Helge fanns ju tidigare. Men vid den här tiden så började ju man bygga städer. Och städer var huvudsakligen boplatser för hantverkare. Hantverkarna hade ju behov av att samråda med varann, och man var delvis lite specialiserade. Så att det var praktiskt att bo på samma ställe. Dessutom så de här städerna som man grundade, Uppåkra som ligger utanför Lund och Birka, det var ju handelsstäder. Det var marknader man hade där.
Mm.
Uppåkra och även Uppsala var ju också kultplatser. Man samlade sig massa folk och då var det ju praktiskt för hantverkarna att hålla till där, för då kunde de köpa och sälja.
Mm.
Birka, som idag är ju en jättestor turistort. Det var en pytteliten stad på vikingatiden. Grundades någon gång på 700-talet. Den lades ner någon gång på 1000-talet.
Mm.
Antagligen beroende på att Sigtuna grundades vid den här tiden. Och det var en, som sagt, en väldigt liten stad. Den hade väl en viss betydelse. Det finns en sagokung som hette Björn och som träffade Anskar.
Han som kristnade Sverige?
Ja, det gjorde han ju inte, men han var där i alla fall.
Oh, det här får vi prata mer om. Ja.
Men den här Björn, han bodde i en borg som heter Hovgården, som ligger vid sidan om Birka. Och det fanns andra städer. Hedeby, som ligger i gränsen mellan Tyskland och Danmark idag.
Mm-hmm.
Dorestad, som ligger vid Rens utlopp. Det är väl Rotterdam som ligger där idag.
Mm, ja, fråga inte mig.
Det var de stora städerna på den här tiden. Man vet ganska mycket om vilka som bodde i städerna, hur de levde. Han har gjort stora utgrävningar, bland annat i Hedeby. Man har använt avfall, musselskal och köksavfall i största allmänhet, som arkeologerna har jobbat i tillsammans med andra vetenskapsmän, och hittat ganska mycket ledtrådar till hur folk hade det i de här städerna.
Mm.
Det är de här berömda kökenmöddingarna.
Mm.
Vi talade om skatter förut.
Mm.
Det finns en väldigt, väldigt berömd skatt som inte finns.
Va?
Den kallas för Havorringen, och den hittades av en bonde som plöjde någon gång på 1900-talet, jag kommer inte ihåg riktigt när. Och det var ett av de största guldföremål man har hittat i Sverige överhuvudtaget. Havor är en liten by på Gotland.
Mm.
Och den här ringen plockades genast in i fornsalen. Nu kommer jag inte ihåg årtalen, men den blev stulen.
Mm.
Och den vägde, jag tror det var 800 gram eller något sånt där, var jättestor den här ringen. Och var miljoner värd i det. Jag tror man håller på fortfarande och försöker lösa gåtan med Havorringen. Det finns en teori om att det var ett insiderjobb.
Mm.
Men man vet inte. Men den är borta. Sannolikt nersmält idag.
Eller så ligger den och skräpar i trädgården till Hearst Castle i Kalifornien.
Ja, det är också möjligt. Men nu börjar det hända saker med Sverige. Vi har en kung som heter Erik Segerskäll. Han levde i slutet, eller var kung i slutet av 900-talet.
Över hela Sverige då?
Ja, det var det Sverige som jag pratade om tidigare. Det vill säga Uppland, Sörmland, Östergötland och Västergötland.
Ja.
Det var Sverige. Möjligen Gästrikland också.
Ja. Men då fanns fortfarande inte namnet Sverige? Liksom.
Nej.
Han var någon liksom federal kung?
Ja, han lyckades väl lägga under sig de andra småkungarna som fanns lite överallt.
Mm.
Vid den här tiden så var Småland ett utland. Och där fanns det hövdingar och kungar och annat. Men de tillhörde varken Sverige eller Danmark.
Ja, det är samma sak som då uppåt norrut med, liksom, kan jag tänka mig.
Ja.
Alltså, de som bodde uppåt Jämtland och liksom Tornedalen och allt,
ja,
sånt där.
Jämtland har ju av tradition varit ett norskt område. För de har haft väldigt nära kontakter med Trondheim. Och var ett religiöst centrum. Under århundraden.
Jaha.
Jag kom inte till Sverige förrän efter Karl den tionde Gustavs krig. Och Köpenhamnsfreden och annat.
Som vi kommer till.
Ja.
Mm-hmm. Okej, så då har vi en kung.
Vi har en kung, ja. Mm. Han blev kristnad, men ångrade sig.
Jaha.
Han tjänar mera på att vara bara hedenkung.
Ja, det kan man väl tänka sig.
Men han hade en son som heter Olof Skötkonung.
Mm.
Och vad sköt betyder, det vet man inte. Man tror att det har med tribut att göra. Att han betalade tributer till någon eller fick tributer från andra.
Vad är det då? Liksom?
Mutor.
Jaha.
Det kan inte ha varit skatt.
Jo då, det kan ha varit skatt också. Det vet man inte. Men han levde mellan 995 och 1022. De här kan man alltså tidsbestämma nu. Nu pratar vi inte om 100 år längre, utan nu pratar vi om enstaka år. De här är ju kristna. Och man startade ett biskopdöme i Skara. Och alla biskopdömen hade ju uppgift av Rom att skriva annaler. Annales. Vilket betyder att man skrev vad som hände under respektive år. Och då kan man alltså tidsbestämma de här människorna på ett helt annat sätt. Romerska kyrkan förde ju med sig det latinska alfabetet också. Runorna levde ju kvar. Vi hade runor i Sverige fram till 1600-talet. Men de bildade styrande människorna. De började skriva med latinska bokstäver och tala latin. Olof Skötkonung, han är ju känd för att han präglade mynt.
Mm, för nu helt plötsligt var de någonting att
ha. Började man använda mynt på ett helt annat sätt. Och det gjorde han i Sigtuna. Nu måste vi göra en jämförelse med Danmark här. Vi har ju visserligen redan pratat om dansk historia. Men det är under den här tiden som Danmark växer fram. Det börjar ju med Harald Blåtand.
Och vad gjorde han nu då? Bara en snabb...
Ja, han var den första kristna kungen och han utvidgade Danmark neråt mot Tyskland.
Mm.
Det var han som byggde de berömda trelleborgarna. Trelleborgar var byar som var omgivna av jordvallar.
Mm.
Därav namnet Trelleborg.
Jaha.
Och han byggde också en gräns mellan Danmark och Tyskland som hette Danavirke. Det var trä och jordvallar mellan Tyskland och Danmark. Vi kommer tillbaka till de här Danavirkena ända fram till mitten av 1800-talet. Det har ju ständigt varit kriser mellan Danmark och Tyskland. Och där Danavirke var en gräns.
Kan man ju tänka sig.
Han hade en son som heter Sven Tveskägg. Och han erövrade Skåne.
När är vi nu då ungefär?
Ja, vi är väl på 900-talet.
Mm.
Och sen så gick han ju, det var de här berömda vikingatågen. Framförallt emot England. Och det var hans son som heter Knut den Store. Han var då härskade över både Danmark, Norge, Skåne, Bohuslän, Halland och hela England.
Ja, just det.
Och sen han var tvungen sen att dela upp det så att delar av England var helt enkelt ett danskt område. Under den här perioden så var alltså Danmark växte fram här som ett medeltida rike med kungar och adelsmän och borgar och allt vad det var.
Mm.
Medan Sverige och Norge, det existerade bara inte som begreppen. Det var ju så att kungar och stormän i Västsverige och Sydsverige, de mer eller mindre singlade slant om vilken kung de skulle erkänna.
Mm.
Om det var den svenska kungen eller om det var den danska kungen. Det var tre ätter som krigade.
Mm.
Och vi behöver inte gå in på dem särskilt noga. Men någon ätt som heter Stenkilska ätten,
mm.
den andra heter Sverkiska ätten och den tredje heter Eriksätten. Eriksätten kanske vi ska bara säga att där fanns en sagokung som heter Erik den Helige.
Mm.
Vi pratar om honom när det gäller Finland. Det finns helgonbeskrivningar av honom att han reste över till Finland och kristnade Finland. Men det är en kyrklig saga.
Mm.
Man vet knappt att han hade existerat överhuvudtaget. Man började ju den här tiden att skriva helgonberättelser. Kyrkan började ju sin typ av historieskrivning vid den här tiden. Men jag kanske ska säga några ord om Erik den Helige i alla fall.
Aha.
Han var ju inte helgon på det sättet som Birgitta till exempel var helgon. Han var aldrig erkänd av katolska kyrkan. Han var ett nationellt helgon.
Mm.
Och som sådan fick han jättestor betydelse. Det skrevs legender om honom. Och även idag, Stockholms stad har honom som finns i stadsvapen.
Ja, det är ju han, ja.
Ja, det är han, ja.
Jaha.
Erikshjälpen och ja, överhuvudtaget. Erik är ett värdeord som grundar sig på den människa som man inte riktigt vet om han fanns eller inte.
Men du sa tidigare att Ansgar inte alls kristnade Sverige.
Han var en ganska misslyckad missionär som reste upp till Birka och försökte få den här kungen Björn att gå över till den kristna tron.
Mm.
Och det gjorde han ett tag. Men sen åkte Ansgar hem och Björn blev hedning igen. Men sen vimlar utav kristna missionärer. Vi har en i Eskilstuna som heter Eskil. Det finns en Eskilskälla som man ser när man åker motorvägen där. De som heter Botvid, som där av namnet Botkyrka.
Mm.
Det vimlar av dem. Men man har väldigt dålig kunskap om vilka de var och vad de uträttade.
Mm.
Det här är bara kyrkliga sägner det handlar om.
Men maktmänniskorna har vid den här tiden ändå erkänt liksom den kristna guden.
Ja, det har de.
Skickade katolska kyrkan upp pengar eller något sånt där? Alltså, vad hade man att tjäna på att konvertera?
Nej, det var ju den katolska tron. Den katolska tron byggde ju på att det var kungen som stod närmast Gud.
Ah.
Och han var då kung av Guds nåde. Vilket betyder att alla andra måste lyda honom.
Mm.
Och det var ju praktiskt.
Mm.
Den erikska ätten, den slocknade ju genom den sista kungen. Han hette Erik Lesbo och Halte. Och han dog 1250.
Mm.
Och hans syster hade en son som hette Valdemar Birgersson. Och han var obetydlig, men hans pappa var den som tog makten i Sverige och grundade det medeltida Sverige. Han hette Birger Jarl. Han är en av Sveriges skickligaste politiker genom tiderna. Han utnyttjade det faktum att hans egen son hade kungliga anor.
Hur gör man det?
Nej, men han fick då alla att erkänna hans makt och myndighet,
mm.
det vill säga hans son,
ja,
som
ja.
Var kung.
Ja.
Magnus Ladulås var ju en som Birger Jarl satt upp på tronen också. Och med Birger Jarl, som ju var den som bildade det som sen kom att kallas för Sverige. Det medeltida Sverige växte fram under honom och hans söner med storbönder som blev rikare och rikare, hade råd med hästar och väpnare som med tiden under Birger Jarl och hans söner blev adelsmän och grundade det svenska adelståndet.
Mm.
Och där hade jag tänkt att vi skulle sluta idag.
Men du, innan vi slutar, vi har ju pratat ganska mycket om män idag, men har vi någonting att säga om kvinnorna under den här tidsperioden?
Det finns ju väldigt lite skrivet om det.
Mm.
Kyrkliga analer eller...
Alltså det kan inte heta det.
Det heter det. Anales.
Mm.
Med två N.
Ja.
Okej. Okay. Hör ni det? Två N.
skriver ju inte om kvinnor annat än om de var helgon. Men man kan ju utifrån rent allmänt dra vissa slutsatser. Det här var ju en krigisk tid, vikingatiden. Männen var ju väldigt ofta ute i Ryssland eller någon annanstans. Och då var det ju kvinnorna som fick sköta gården och ta hand om hela ätten. Och där har vi ju Betby sen, det var ju under riddartiden. Och det var under historiens gång så har ju duktiga kvinnor vuxit fram genom krig. Vi har ju berömda exempel i Sverige under Karl XII med kvinnor som skötte inte bara gårdar utan även stora företag när männen satt i fängelse i Ryssland.
Mm. Vi fick ju en fråga från en av våra lyssnare också om det här med vikingahornen och sånt där.
Det tillhör myterna.
Ja.
Det var ju bilder man skapade under 1800-talet. Då tyckte nog det var tjusigt att sätta horn på hjälmarna. Det kan ju vem som helst räkna ut att om du ska slåss med horn på hjälmarna så är det fruktansvärt opraktiskt. Så att det var nog vackrast på tavlor.
Mm.
Hornen på hjälmarna kom antagligen ifrån den sed man hade att dricka mjöd ur horn. Den berömda dryckeshornen. Till början med var det nog vanliga horn.
Ja.
Men sen kom de ju att bli utsmyckade med guld och elfenben och annat.
Man kan ju misstänka att de där hornen inte uppfanns i Sverige utan typ uppfanns i Rom.
Säkert.
Och såldes till Sverige.
Ja.
Jag tror att långskeppen också är halv...
Ja, långskeppen är, det är också något sånt där man ser i vikingafilmer eller i ser bilder så ser man jättestora skepp med röda och vita segel.
Mm.
Det där är en myt. Nästan alla vikingaskepp var väldigt små och hölls ut efter kusterna. Det är klart man hade ett och annat större fartyg. Men att de skulle ha de där röda och vita ränderna, det är nog fortfarande bilder från 1800-talet. Så det såg stiligt ut helt enkelt.
Ja, det gör det ju verkligen.
Ja. Det kan ju ha legat någonting i att man bara kunde väva vissa bredder så att man var tvungen att sammanfoga dem och så fick de lite olika färg då.
Det kan, ja. Det kan ha varit rutiga.
Men för då tänkte jag på det där du sa om sjöhäst som stod på den där stenen. Det kanske är det är som är längst fram i fören på vikingaskeppen. Det är en ganska fult tälid häst och inte alls en drake.
Mycket möjligt.
Men drakar fanns ju inte i den nordiska mytologin vad jag vet. De kom ju med katolska kyrkan med Sankt Göran och killarna långt senare.
Ja, men det här med tomtar och vättar och sånt där.
Mm. När Sverige kristnades, vilket tog många hundra år, så försvann ju Thor och Oden och Freja och alltihop ganska snart.
Mm.
Men tomtar och vättar och älvor och sjöjungfru och annat, det levde kvar jättelänge. Fick en renässans på 1800-talet och det finns ju fortfarande vättar i tv.
Mm. Veckans boktips, apropå det då, Stallo. Handlar om troll uppe i Norrlandsområdet. Läs den, den är jättebra.
Mm.
Ja, men ska vi avsluta det här då med några läskiga troll helt enkelt?
Ja.
Vill man oss någonting så finns vi på vår Facebook-sida. Vi finns också på mail dbh@triumf.se. Och vi finns även på Twitter, där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Och har ni några frågor om Sverige och framåt då, så är det ju bara att ni hör av er. Vi hörs snart. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.